Hej och välkomna till avsnitt 1305 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om internationell och brittisk politik med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om de pågående oroligheterna på Nordirland tillsammans med min kollega John Gustafsson. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om upploppen på Nordirland, och du har ju själv bakgrund. Du har bott på Irland under väldigt lång tid och i England, och du kan det här väldigt bra. Du känner många från Nordirland. Så att, vad är bakgrunden till det här som vi har sett på nyheterna, upploppen?
Ja, de senaste två veckorna så har det alltså varit upplopp på Nordirland. Det började den 30 mars och det har spridit sig främst över de nordöstra delarna av Nordirland. Och bakgrunden till det här, nu ska vi säga att de som ligger bakom det upploppet, det är unionister eller lojalister som man kallar det. Alltså nordirländare som vill att Nordirland fortsatt ska vara en del av Storbritannien. Så det här är alltså inte IRA eller katolska grupperingen, utan det här är unionister helt enkelt. Och jag skrev en artikel för The Dispatch som ni väldigt gärna får checka in ifall ni vill läsa detaljerna kring det här. Men man kan väl säga att den mest omedelbara orsaken till det här, det började egentligen i somras. Och i juni förra året så avled Bobby Stormy, en av IRAs tidigare ledare. Och då, när han avled, så var det en begränsning på begravning. Att det fick högst komma 30 personer på en begravning. Och istället så kom det några tusen.
Och de här 30, det var coronarestriktioner antar jag, eller?
Precis, det var coronarestriktioner. Men istället så blev det rena folkfesten, statsbegravningen om man säger så. Arrangerat av Sinn Féin, som är alltså nationalisternas parti, de som vill att Nordirland ska tillhöra Irland. Och Sinn Féin var ju alltså IRAs politiska gren under Nordirland-konflikten. Och där deltog, ska vi säga 24 folkvalda politiker från Sinn Féin. Och inklusive flera ministrar, Sinn Féin ministrar i Nordirlands regionala regering. Och det här sågs ju som en extrem provocering av lojalisterna. Dels att Sinn Féin anordnade ett event, eller var med och anordnade ett event som bröt mot de här restriktionerna. Och dels att det var för den tidigare IRA-ledare. Och då ska ni förstå att IRA är ansvariga för över 1000 dödsfall under Nordirland-konflikten. Mm. Och jag kan ha viss sympati. Min sympati ligger först och främst med Irland totalt. Men det går inte att komma ifrån. IRA gav sig på civila. Man avvek från det syfte man hade från början, vilket var att försvara de katolska områdena från lynchningar helt enkelt. Så det var det ursprungliga syftet. Men man avvek från det ganska snabbt och man spårat ur under konfliktens gång. Sen i alla fall så pågårdes det då en polisutredning såklart om vilka följder det här skulle få, det här brottet mot restriktionerna. Och det som hände nu för två veckor sedan, eller lite över två veckor sedan nu, så det var att polisen tillkännagav att man skulle inte åtala de här Sinn Féin-politikerna som deltagit i den här olagliga folksamlingen. Mm. Och det här fick lojalisterna att bränna av fullkomligt. Och bara någon dag senare så var det upplopp på gatorna i de lojalistiska områdena, framförallt i Nordirland.
Så de menade att det här var ett sätt för polisen att alltså på något sätt vara underkuvade alltså irländska politiker, nordirländska politiker, IRA-politiker?
Ja, precis. Man menade ungefär, alltså man måste förstå bakgrunden här, att lojalisterna har en lång misstänksamhet mot Storbritannien, som man ofta helt enkelt misstänkt för att man egentligen inte bryr sig så jättemycket om Nordirland. Man bryr sig inte så jättemycket om Nordirland skulle gå med i Irland. Det är liksom, ja, man struntar i Nordirland helt enkelt. Det är en ensidig lojalism, känner man.
Mm.
Och det här är något som har byggts upp under flera år tidigare. Jag har många exempel i min artikel. Men en institution man har kunnat lita på, det är polisen. För att polisen under Nordirland-konflikten var extremt pro-lojalistisk. Det var ju inte minst för att IRA hade lite av en vana av att attackera poliser som inte var lika tungt beväpnade som de var. Så 300 polismän dog under Nordirland-konflikten, och det var uteslutande egentligen IRA som dödade dem. Så i den kontexten, att till och med polisen så att säga underkuva sig liksom det finiens, som man brukar kalla liksom Sinn Féin, liksom nationalistgrupperingarna. Det var liksom, det var ett snäpp för mycket. Och sen ska vi säga att jag menar, det finns en grundläggande liksom frustration i Nordirland på grund av det handelsavtal som Storbritannien ingick med EU, som innebär att Nordirland inte är, alltså man kan säga så här, Nordirland ingår fortfarande i den gemensamma marknaden, vilket gör att man kan inte, alltså resten av Storbritannien kan avvika från EUs regler, från EUs byråkrati, men allt sånt gäller egentligen fortfarande i Nordirland.
Mm.
Och lojalisterna röstade ungefär, alltså över 40% av dem röstade för att gå ur EU. Så för dem att inte få ta del av fördelarna med Brexit, det är minst sagt frustrerande. Men jag menar, det kan man säga att det finns en hel del uppdämd liksom vrede mot Storbritannien och mot det sätt som man har behandlat Nordirland, och det sätt man varit undergivna mot nationalisterna. Och för det, jag menar, den större delen av debatten under, jag menar, vi har gjort flera avsnitt om det här, större delen av debatten under Brexit-förhandlingarna, det var ju det här man skulle undvika att någon form av IRA uppstod igen, att man skulle behålla rörelsefrihet mellan Irland och Nordirland. Och det var det som ledde också till att det själv blev gränskontroller mellan Nordirland och resten av Storbritannien, för att man skulle kunna behålla den fria rörligheten mellan Irland och Nordirland, som är garanterad av långfredsavtalet från 1998 som avslutade Nordirland-konflikten. Men istället kan man säga att det är värt att notera. Det har faktiskt funnits militära lojalistgrupper längre än det funnits militära nationalistgrupper på Nordirland. Det första lojalist, alltså paramilitary som man kallar det, den gruppen bildades 1912. Ulster Volunteer Force kallas den. Lojalisterna har en lång väpnad tradition, minst lika lång och lika våldsam som IRA egentligen. Men där var man säkrare på att de skulle inte ta till vapen igen.
Mm. Men de här... Ja, fortsätt.
Ja, men det där gjorde man ju lite av en missberäkning. Och man kan säga att man underskattade missnöjet i Nordirland. Och sen ska vi se att det här med coronarestriktioner som har varit väldigt, väldigt stränga. Nu ska vi säga att Storbritannien har börjat öppna upp rejält. Bara någon dag sedan nu så öppnade restaurangerna igen. Och krogarna, vilket är viktigt. Men det finns en extremt, extremt mycket frustration bara över det. Man har suttit hemma i ett år, och sen ser man hur liksom några jäkla Sinn Féin-politiker kan komma undan med att skapa en folksamling för att hedra minnet av en IRA-ledare. Det är liksom, det är för mycket.
Men de här som protesterar nu, vad vill de då? Vad har de för mål? Alltså, är de bara arga, eller har de något politiskt mål de vill uppnå? Eller är de som är upplopp?
Ja, det är inte... Det beror på vilken grupp du pratar om, men mer omedelbart vill man väl att man vill att polisen ska ändra det här beslutet och faktiskt väcka åtal mot de här politikerna. Det är väl det mest omedelbara.
Men
Och sen kan man också, sen agerar det här väl också lite som en styrkemätning för väldigt mycket av. Det har varit väldigt många diskussioner de senaste åren kring Irland, United Ireland, som det kallas på engelska. Och man har börjat diskutera ett återförenat Irland ungefär som en fråga om när, inte om. Så det här är också lite av en kraftmätning kan man säga från lojalisterna på Nordirland.
Okej, men hur har liksom myndigheterna och Boris Johnsons regering och kanske Irlands regering reagerat på det här då?
Man har ju reagerat främst genom att bara uppmana till lugn, uppmana folk att hålla sig hemma om de bor i de områdena där upploppen sker. Och vi ska säga, det här är faktiskt viktigt att lägga märke till, att även Arlene Foster som leder det demokratiska unionistpartiet, alltså det största lojalistpartiet på Nordirland, har gått ut och tydligt fördömt de här upploppen och sagt att våld kommer inte göra saken bättre och föräldrarna måste gripa in nu och hålla sina barn hemma, ungefär. Och det är mycket spekulationer om vilka grupper det är egentligen som ligger bakom det här, och nationalisterna beskyller Demokratiska Unionistpartiet, som man menar har hetsat fram de här upploppen, vilket jag håller inte med om. Men överlag så har Joe Biden har fördömt våldet. Men än så länge är det på en sån nivå att polisen kan hantera det här. Det är ingen militär liksom inblandning. Och nu ska vi säga att det finns vissa paralleller här som man drar kring upplopp som skedde 1969, som började Nordirland-konflikten. Och det var en ren pogrom av lojalister inne i protestantiska områden. Man brände ner ungefär 700 katolska hem. Det var Irland, alltså republiken Irland, Sydirland, var tvungna att sätta upp flyktingläger på andra sidan gränsen till Nordirland. Så det finns historiska föregångare här som är ganska obehagliga. Nu skulle vi säga att det som är skillnaden den här gången, det är att nationalisterna nu är väldigt säkra på att ett återförenat Irland ligger högst några år bort. Och det här är ganska viktigt för att nationalister har faktiskt inte svarat så jättemycket på det här. Alltså, när det hände 1969 så var nationalisterna, vilket jag vill påminna, det är alltså begreppet för de som vill att Nordirland ska tillhöra Irland. Nationalisterna, de byggde upp provisoriska IRA direkt efter de här upploppen och började samla på sig vapen och skulle hämnas, och de skulle försvara de katolska områdena så det här inte kunde hända igen. Och man skulle liksom ha det slutgiltiga målet att driva ut Storbritannien från Nordirland med militärt våld.
Ja, och på den tiden var ju Storbritannien kompromisslösa i förhållande till Nordirland.
Ja, det var man. Man fick 50 000 soldater, nästan det. Nu ska vi säga att Storbritanniens syfte med att skicka dit soldater var inte just att krossa IRA, det var för att behålla lugnet, men det sågs ändå som en provokation av nationalisterna. Och lojalisterna var inte heller helt säkra på om de kunde lita på de här brittiska soldaterna, så de fortsatte med sina egna väpnade grupperingar.
Men för att hoppa fram till idag då, alltså idag, IRA har inte återuppstått och det är inga nya terroristattentat som liksom som hämnd för de här upploppen från lojalisterna.
Nej, det har inte skett några liksom hämndaktioner den här gången. Och det här är ju inte minst för att det finns nu undersökningar som visar att strax över hälften eller strax under hälften av Nordirland skulle rösta för att tillhöra Irland om det var en folkomröstning idag. Och då är det och det här var något som jag påpekade också flera gånger före det här, alltså genom åren som det här när man diskuterat Nordirland i förhållande till Brexit, att nationalisterna kommer inte ta till våld, för det allt de behöver göra det är att sitta still i båten, så får de det de vill. Medan tar man till våld, då får man den här associationen till IRA som inte var så populära ens bland katolikerna. Och man får, när man riskerar helt enkelt att rubba det politiska momentum som man ändå har byggt upp.
För Storbritannien
Medan
idag,
om
de är inte så intresserade av att liksom behålla, absolut inte med våld, Nordirland.
Nej, man skulle absolut inte behålla Nordirland med våld. Och det var också en annan sak som man sa 1998. Det var det som långfredsavtalet mångt och mycket gick ut på. Att Storbritannien erkänner villkorslös rätt för Nordirland att gå med i Irland om en majoritet så vill. Nu ska vi säga att det har inte varit en majoritet för det. Dels är katolikerna som är de som, man kan säga så här, att det finns en protestantisk majoritet fortfarande i Nordirland. Bland den katolska minoriteten så har inte alla velat gå med i Irland. Protestanterna har varit enade bakom att vara kvar i Storbritannien, medan katolikerna har varit rätt tveksamma historiskt. Så att det har funnits en majoritet, men det har ändå varit cirka 20% minst av katolikerna som har tyckt att det vore onödigt ungefär.
Har det berott på, det här är en annan diskussion egentligen, bara en kort fråga. Har det berott på att Irland har varit så fattigt historiskt att man hellre har sett att det var mer gynnsamt att leva i Storbritannien?
Ja, alltså Irland kallades för The Poor South i folkmun i Nordirland. Det är ju ironiskt nu, för nu är Irland betydligt rikare än Nordirland. Och inte minst så beror det faktiskt på Nordirlandkonflikten som gjorde att privatiseringen i Nordirland dränerades helt enkelt. För att det blev krig som en stor del av det. Men det var mycket det här med att man antingen tyckte att man kan säga så här, att bland katoliker så fanns det en tveksamhet, dels för att man tyckte att Irland var väldigt fattigt, där Irland hade en ganska liksom svag regering. Sen var det också många av de mer liberala, liksom de mer liberala krafterna på Nordirland, där det ingick en del katoliker. De var tveksamma just, jag menar, Irland var nästan en teokrati under en stor del av sin historia. Man hade, jag menar, katolska kyrkan hade ett totalt järngrepp om Irland. Så många liberala krafter var inte så mycket brittiskvänliga, men mer att det här är från ett medborgarrättsligt perspektiv, liksom från ett jämställdhetsperspektiv, från, jag menar, det fanns fördelar helt enkelt med att vara med Storbritannien.
Nordirland och Storbritannien var liberalare, helt enkelt.
Ja, i alla fall lite liberalare än Irland. Så
Ja, intressant. Det är ett ämne för en annan podd. Men ska vi avrunda och alltså, vad mer kan man säga om den här situationen? Vad kommer hända härnäst i den här liksom, konflikten, upploppen här?
alltså de rekommendationer som jag gav i min artikel, som jag bara kan upprepa nu, det är dels man bör åtala Sinn Féin-politikerna. Jag menar, inte på grund av upploppen, utan på grund av att det här var en provocering från Sinn Féin, och det måste polisen svara på. Man kan inte stå över lagen bara för att man är politiker, om man sen tillhör ett jäkla terroristparti eller inte. Det har inte med saken att göra. Man kan tycka vad man vill om coronarestriktionerna, men så länge de råder så gäller de alla. Det är bara så. Sen när det gäller Boris Johnsons regering så bör man dels lova att det inte kommer att ske en folkomröstning om Nordirlands status, alltså medlemskap i eller återförening med Irland eller fortsatt vara en del av Storbritannien under den här mandatperioden, alltså till 2024. Det här är helt enkelt för att känslorna är alldeles för
Höga.
heta just nu. Och vi vet inte om det kommer. Vi vet ännu inte riktigt hur Brexit kommer att spela ut sig. Det vet man först efter några år, exakt hur allting blir. Och om det till exempel går att förbättra Nordirlands situation i Storbritannien, givet den situation man hamnat i på grund av handelsavtalet. Men det här tar några år att se. Så jag menar, att hålla en folkomröstning till exempel hösten 2024 skulle vara det absolut tidigaste jag skulle säga är rimligt här. Och Storbritannien måste lova, alltså eller Storbritannien, Boris Johnson och de konservativa partiet måste gå ut och lova att när en folkomröstning sker, vilket kommer att ske förr eller senare, så kommer man att kampanja fullt ut för att behålla Nordirland i Storbritannien. Och att man kommer, som jag föreslog då lova att spendera lika mycket pengar som man spenderade på att behålla Skottland i Storbritannien 2014, när de folkomröstade. Så det tycker jag är de absolut viktigaste. För jag menar, det finns skäl för lojalisterna att känna, jag menar, även om min sympati är mest med Irland, så jag menar, det finns skäl för lojalister att känna sig svikna. Och det finns, som sagt, menar, det finns en lång historia, men redan under andra världskriget så erbjöd Winston Churchill Irland att de kunde få tillbaka Nordirland om de gick med de allierade under kriget. Och då ska vi säga att Winston Churchill var personen som är beskylld för att ha skapat Nordirland från första början, för han var en av diplomaterna som förhandlade, som liksom ledde förhandlingarna från Storbritanniens sida när man förhandlade med IRA på 1920-talet, när man gav Irland självständighet men behöll Nordirland. Det är så att säga delvis Nordirland finns, men han svek dem som Nordirland ser dem. Och Churchill gick dessutom öppet ut under 1950-talet och sa att han önskade att en dag få se ett återförenat Irland. Så han tyckte att det här var i största I efterhand var det här ingen bra idé, ungefär. Han erkände det. Ja, så menar, det finns, och det har i princip varit, man kan säga, jag kan inte dra mig till minnes att det har funnits någon premiärminister som har varit helt ofördelat på lojalisternas sida. Den som kommer närmast är Margaret Thatcher, som var tuff. Men till och med hon erkände att hon hade övervägt att lämna tillbaka delar av Nordirland, de katolska delarna, de delarna katolikerna är i majoritet, till Sydirland. Så ja, och det finns en lång misstänksamhet från lojalisterna gentemot Nordirlands gentemot Storbritanniens regering. Och nu måste man agera dels för att ja, man ska upprätthålla Nordirlandsavtalet, det ska ske en folkomröstning om det finns chans att Nordirland skulle rösta för att tillhöra Irland, och det finns det. Men man måste samtidigt inte svika de som, man kan inte svika brittiska medborgare, helt enkelt.
Ja, vi får göra en uppdatering om det här framöver, men tack så mycket för den här informationen, Jan.
Tack väl.
Det var avsnitt 1305 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070-30-28-95-0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.